Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Han har vunnit titlar i både Sverige och Danmark och fört klubben som där och då betydde allt för honom till Allsvenskan med ett avgörande mål. Nyligen bröt han avtalet med Dalkurd i förtid och i den här poddintervjun berättar han om uppbrottet och hur känslorna för föreningen har förändrats. Det blir också historier om Jari Littmanen, Patrik Andersson och Sveriges förbundskapten. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Raves Lavan. Varmt välkommen till Ettan-podden, Raves Lavan.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är bra, det är bra. Hur är du själv?
Jo, men det är bara bra, tack. Vi snackade lite precis innan vi drog igång inspelningen här, du och jag. Och du hade hunnit med en hel del, även om vi spelade in det hyfsat tidigt på förmiddagen. Så du har varit igång några timmar.
Ja, exakt. Nej, men det är som med småbarn. Jag har redan lämnat dem och jag har gymmat lite och sådär.
Härligt, då har du hunnit med mer än vad jag har gjort idag, ska jag säga. Men vi ska dra igång podden, den heter ju Ettan-podden och det är därför du är här. Vi kommer komma till vilken klubb som du sedan en liten tid tillbaka representerar i den serien. Men vi drar igång faktaruta med första frågan och då handlar det faktiskt om ålder. Hur lyder den siffran?
Ja, 32.
Född 1987.
87 exakt, fyller 33, 4 oktober.
Härligt, säger grattis i förskott och det är inte allt för långt kvar tills dess. Hur känns det då förresten att fylla år? Vi är ju vi är samma ålder, eller jag är ett år yngre än dig, de är 32 just nu på papper så vi ligger ju nära varandra.
Ja, vi är samma, okej. Nej men det är fint, det är fint. Jag gillar det.
Ja, det är något man ska se fram emot. Nästa fråga då, det handlar om klubb.
Klubb för spelare i Vasalund.
Och där måste vi stanna lite grann då och då undrar jag ju, hur kommer det sig att du hamnade där?
Ja, det blev ju som det blev med Dalkurd där i slutet. Och sen hade jag ju inte spelat match på väldigt länge. Det var ju november förra året. Så jag kände bara ett sug på fotbollen. Och sen ville jag verkligen inte flytta från Uppsala. Så det var lite på mina premisser. Jag visste att jag var ganska begränsad sådär, men när jag snackade med Cengiz som är sportchef i Vasalund och lite sådär, och han berättade bara om ja, i princip deras plan eller deras resa de är igång med. Och då fick jag lite det här suget jag fick innan jag skrev på Dalkurd och även Norrköping och Nordsjälland. Det har alltid varit, jag vet inte vad jag ska säga, det är en magkänsla jag går efter. Så efter det mötet så var det ganska glasklart. Så resan de ville upp till Superettan och vad min roll var. Då blev det ganska glasklart och tydligt för mig vad jag verkligen ville. Så efter det så var det inga problem alls.
Nej, vi ska såklart snacka om uppbrottet med Dalkurd som du nämnde där själv. Men vi stannar lite vid Vasalund än så länge. Just nu när du och jag spelar in den här podden så leder ni etta norra med 4 poäng ner till Brommapojkarna på andra plats. Det är 14 segrar på 18 matcher, 58-19 i målskillnad. Det är imponerande siffror. Det är många spelare som individuellt har gjort bra ifrån sig under den här säsongen. Ekin Bullet är klar för Sirius, Mai Traoré, en annan som har levererat i offensiven, och Marko Nikolic som har varit gäst i podden här tidigare. Vad är det för klubb du har kommit till? Vad är det för lag? Vad sticker ut med Vasalund som du ser det?
Alltså, den påminner mig väldigt mycket om i mina första 2 år i Dalkurd faktiskt. Det är ganska väldigt familjär. De hör ju hemma i Solna, så det är folk från alla olika kulturer och länder och vi kommer bara, vi har en sak gemensamt och det är att vi alla älskar spela fotboll. Så på så sätt så känns det väldigt, påminner man lite om första 2 åren i Dalkurd lite, och den här resan de är igång med, man märker det bland spelare och ledare och och i föreningen att shit, det kan hända, vi kan verkligen gå upp till Superettan, och den energin gillar jag väldigt mycket. Så det är så här lite att man, ja, vad fan, vi kommer klara det, vi vill det här. Så energinivån är på min frekvens, om man säger så.
Hur är förutsättningarna då? Om ni skulle lyckas ta det här steget som ni såklart hoppas och sikta mot nu, vad tror du att klubben har för möjligheter att etablera sig på en högre nivå, som ju är att Superettan i nästa steg?
Ja, exakt. Ja, men det känns, det är inte på lite mitt skrivbord den frågan, men jag menar, Cengiz har gjort det ganska bra hittills, och föreningen, och det är rent geografiskt, så har den ju ganska bra här hemma i Solna, ju i Stockholmsområdena, så att jag tror det kan, alltså förutsättningarna för att den ska etablera sig i Superettan finns ju verkligen där, om jag säger så. Det tror jag verkligen, och speciellt med sättet vi spelar och fotbollen vi vill spela, tror jag faktiskt är hemma i Superettan.
Ja, du har ju hunnit med några framträdanden i ettan nu och känt lite grann på serien. Hur tycker du att nivån är, du som kommer och kan jämföra från Allsvenskan, Superettan och ja, även spel i Danmark tidigare, men närmast inom, om man jämför med de svenska serierna högre upp så att säga?
Nej, precis. Nej, men nu har jag bara spelat en för match och fick skada och lite så här. Men på träningarna kan jag säga att det finns ju en enorm individuell skicklighet bland spelarna. Sen kan det, motståndarna vet jag inte så jättemycket om, så jag kan inte säga på så sätt. Men utifrån träningarna så tycker jag det är ganska hög kvalitet på väldigt många spelare. Och sen att de ska tro och veta att de hör högre uppe. Det avståndet till att de förstår det kanske lär komma efter vi avancerat Superettan, tror jag. Så det är väl lite så här att de ska inte tro att de bara är division 1-spelare. De är mer än så. Och då har vi ju, det visar ju Ecken när han nu har gått till Sirius och sådär. Så att då, alltså det är en boost för självförtroende att de vet att de hör hemma i högre divisionerna. Så kvaliteten är fin, tycker jag.
Det där är intressant, för jag som inte har följt ettan på så jättenära håll förrän den här säsongen har ju, måste jag säga, förvånats över hur många bra spelare det finns i serien, och det visar ju också, som du säger, att många har värvats nu av klubbar högre upp, i dels i somras, men även sådana som Eckenbullet och som har skrivit på för nästa säsong. Visste du om att den här kvaliteten fanns i ettan?
Nej, handen på hjärtat, jag kan nästan ingenting om ettan, division 1. När det blev aktuellt så fick jag höra lite om deras offensiv och hur bra de är och sådär. Men att de ändå lite som, Bessla, vad heter han, Leeds. De gör många mål men släpper in lite också,
ja,
onödiga mål. Så det var det jag hörde och sånt. Sen när jag kom och såg det på nära hand så sa jag, okej, det är enorm kvalitet här, och vissa hör till och med högre uppe. Sen vet jag inte, lite... Jag vill testa, känna på deras mentala styrka också. Alltså, det är en grej att ha kvaliteterna rent fysiskt. Men mentalt måste du också se dig själv som en superetta eller allsvensk spelare och lite sådär. Så att, och där har jag blivit ganska överraskad. För att jag tror många av dem är redo. Det är fina spelare vi har i Vasalund. Speciellt offensiv. Men även självklart några defensiva pjäser.
Är det några sådär som du vill lyfta fram, som du tycker att, ja, nu kanske du vill ha kvar dem med dig om det är så att du stannar i klubben även nästa år. Men om du skulle tipsa klubbarna högre upp, vilka spelare skulle du slå ett slag för?
Ja, det är som fråga, man vet inte, ska man svara? Min lärare sa alltid att inga namn nämnda, inga namn glömda, sa hon alltid. Men så tittade hon stenhårt på mig när det var något som gick fel ändå, så att jag kände mig ändå träffad. Men... Du vet, de misstänkta, de du tror som är misstänkta är de som har kvalitet. Och sen, jag ska vara ärlig, jag tror han är, vi har en försvarare som heter Isak, som jag kan säga spela högre upp. Det kan jag väl säga, men sen är det ju klart de offensiva pjäserna som du själv har nämnt, de hör uppe i högre division, och det gör de. Sen om när det sker, det vet jag riktigt inte, men de kanske går upp i Vasalund i Superettan med oss, och därifrån tar nästa steg.
Ja, det ser ju lovande ut på den fronten just nu i alla fall. Vi hoppar vidare i faktarutan, och då undrar jag över sysselsättning.
Uff, det har varit fotboll hela mitt liv. Så det är det enda jag kan. Jag sysselsätter mig bara med fotbollen och barnen sådär, men fotbollen.
Har det funnits... någonting annat? Har du varit engagerad i någonting vid sidan av fotbollskarriären under dina år som professionell spelare?
Nej, jag skulle ljuga om jag sa ja. Nej, det har enbart varit fotboll faktiskt. Sen väldigt tidig ålder har jag kunnat med en stor tacksamhet säga att jag har kunnat försörja mig på fotbollen ända sedan hela mitt liv i princip. Men nu i slutet här nu senaste åren så håller jag på att ta tränarutbildning. Så den passionen jag har inom fotbollen har jag också faktiskt inom ledarskap och lite sådär. Så att det har jag börjat plugga i alla fall. Så det tar lite tid vid sidan om.
Ja, vad är det för typ av kurser som du går just nu då när det gäller tränarbiten?
Ja, precis. Nej, men nu finns det en kurs som är för före detta elitspelare. Som börjar nu till hösten och sådär. Och då får man väl de flesta utbildningarna i ett paket där. Så, som ett paket. Så det ser jag fram emot som fan.
Mm. Vet du vilka du kommer gå tillsammans med där då?
Ja, jag fick listan. Det var några. Andreas Isaksson tror jag var med. Det var Stefan Ishizaki tror jag. Tobias Hussein och det var de som spontant poppade upp.
Ja, spännande. Har du några tydliga mål så uppsatta med en kommande tränarkarriär? Eller hur tänker du på kring den delen av nästa liv inom fotbollen då kanske?
Absolut. Nej, så långt har jag faktiskt inte tänkt. Så långt har jag inte tänkt. Det enda som glädjer mig är att jag faktiskt övergången efter fotbollen vet jag i alla fall vad jag vill göra. Sen vet jag inte hur långt eller hur bra jag blir och sådär. Men det är en ganska lättnad att jag ändå känner okej, jag vet lite så här nästa kapitel i alla fall. Men just nu så faktiskt Vasalund har gett mig glädjen tillbaka i fotbollen. Och det är jag enormt tacksam för faktiskt. För att jag känner mig lite som jag gjorde för ett par år sedan. Alltså. Eller inte bara ett par år sedan utan den här glädjen som finns. Jag känner mig som 17-18 igen. Jag älskar att träna, gillar att träna igen och träffa mina lagkamrater och skoja. Så, där, så som jag är när jag är väldigt lycklig.
Ja, det låter härligt. Hur långt är avtalet med Vasalund? Hur ser framtiden ut efter den här säsongen? Finns det något bestämt?
Jo, men det finns det. Det finns det. Men först och främst så är väl huvudmålet att vi ska upp till Allsvenskan. Eller till Superettan, sorry. Det är väl det jag kan säga. Så det är året ut i alla fall. Och sen är bara målet till Superettan. Så kommer det mer där.
Men du ser inget slut på den aktiva karriären än i alla fall?
Nej, inte än. Jag vill verkligen spela Superettan-fotboll med Vasalund.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vi ska fortsätta prata framtid såklart också senare, men nu går vi till en faktafråga där vi ska blicka bakåt lite grann. Nu undrar jag över ditt bästa fotbollsminne.
De har jag många av, om jag ska vara ärlig.
Ja, vi kör på.
Vi tar en gammal veteran, vet du. Men om jag går tillbaka till min Malmö FF-tid då, så hade jag ett par jättefina minnen där, om jag ska vara ärlig. Och det ena är faktiskt när jag var 17, tror jag det var, eller 18 och sådär. Och jag tänkte jag är ganska nära nu att komma med i matchgruppen och spela allsvensk fotboll för Malmö FF. Men så kom det en match jag inte blev uttagen till truppen. Kanske var, jag tror jag var 17 och jag var enormt besviken. Och jag tror man såg det på mig också. Jag såg på lappen att mitt namn inte stod med. Så jag gick och var lite för mig själv och snyftade och lite sådär. Och då kommer Jari Littmanen, en gammal stor spelare som jag hoppas ni känner till. Kom han till mig på engelska och sa han, imorgon så kommer du hit 10:00. Och det var då de skulle gå iväg och spela match. Så jag förstod inte och jag hade så mycket respekt för honom så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så jag bara okej. Okay. Så dagen efter kom jag 10:00, då var han redan ute på planen med 2 säckar bollar och så tränade han med mig. Och sen efter vi hade tränat så berättade han lite att man ska inte ta besvikelse så hårt. Och så berättade han lite av sina upplevelser i sin karriär. Så det är ett jävligt fint minne som jag alltid kommer ta med mig. Sen har jag väldigt fina också. Jag hade en gång där jag var skadad och så var jag inne i gymmet och cyklade också i Malmö FF och så kom Patrik Andersson som före detta kapten i landslaget och Bayern München och brorsan är sportchef nu i Malmö. Då kom han, var han också skadad och så snackade vi lite och han kände lite på mig, ställde ett par frågor. Jag var väldigt ung som sagt. Så sa jag, ja men Inter är för tillfället mitt favoritlag. Jag älskade Ronaldo, sen älskade Vieri och allt vad det var. Och då kommer han dagen efter, sitter i omklädningsrummet, kastar han en påse på mig när han kommer in. Så tänkte jag, shit, vad ska jag nu göra? Ska jag tvätta något eller ska jag vet inte vad jag ska göra? Så öppnade jag påsen, så var det en Inter-tröja med Zanetti till mig.
Ja, det är fantastiskt.
Som fortfarande hänger i min rum i Malmö. Så sådana saker. Och sen har det så självklart målet mot Gais med Dalkurd och Champions League med Nordsjälland. Det är mycket, mycket. Men de två kommer jag aldrig glömma, för att det gav sånt starkt intryck alltså, på mig. Att oavsett vad de hade uppnått eller åstadkommit sitt karriär, så var de här och tog sin tid till mig. Och tid är något av det finaste vi kan ge till andra människor. Så jag försöker också verkligen bara föra vidare det budskapet de gav mig.
Ja, det är ju fantastiska historier. Det är ju som du säger väldigt stora spelare och fina gester som de står för. Hur var det som du säger, du var 17 år där och kom upp i Malmö FFs A-lag, och det var stjärnspäckat. Det var de här spelarna du nämner. Det var väl även Afonso Alves, Marcus Rosenberg, den typen av spelare som var där då. Hur var det för dig att komma upp som tonåring i det Malmö FF som det var där och då?
Ja, men där och då så förstod man ju inte riktigt. Alltså jag var väl 17 när jag kom upp där och tänkte direkt att fan, jag är lika bra som de här, jag vill börja spela. Och det här, den här, jag vet inte om det var en falsk fasad jag hade, men jag har alltid trott på mig själv. Men där och då förstod jag kanske att det var en bit kvar för att jag verkligen skulle börja spela och ta deras platser. Så där och då förstod jag inte hur stort det var. Men nu i efterhand så kan jag verkligen ge den återblick och säga okej. Okay, så här och så här kanske jag borde ha gjort, eller jag skulle ha lyssnat där, eller kanske skulle haft mer tålamod där och så där. Men just i stunden så känner man ju inte så. Det gör man faktiskt inte. Men nu så i efterhand så uppskattar man de stunderna väldigt mycket. Eller den tiden.
Ja, du nämnde ju två häftiga händelser där. Vilka minnen annars sticker ut från tiden i Malmö FF? Är det någonting speciellt som du bär med dig idag?
Ja, så Malmö, jag alltid, Malmö är min klubb i Sverige, om jag ska vara ärlig. Där har alltid varit. Men det finns många minnen. Alfonso Alves blev köpt väldigt dyrt till Herrenven, tror jag det var. Så sitter hemma en dag med mina föräldrar. Jag, som sagt, jag är 17 år, så jag är bara hemma, chillar så här. Så ringer det på kvällen från ett konstigt nummer. Och jag svarade. Och då hör jag bara han skrika och spela samba-musik. Tänker, vad fan är det här? Och hans engelska var lite bruten, alltså det var inte den bästa engelskan. Så sa han, ja, jag klarade det, jag gjorde det. Jag är rik, sa han. Och sådär, och så hörde man bara musik i bakgrunden och sådana saker.
Då var det fest.
Så lite sån, ja, då var det fest. Sen Marcus Rosenberg också, som var blomma ut just den tiden. Att se det också var väldigt, var fett faktiskt.
Ja, vad säger du om liksom den karriären som han sen fick? Dels såklart en utlands lång proffsession däremellan, men sen också återkomsten till Malmö och den ikonstatusen som han har uppnått.
Ja, nej, för mig, han är en riktig malmöit, Marcus Rosenberg, för mig. Det är han, allt han står för, och den här lilla kaxigheten eller självsäkerheten eller arrogansen, man kan kalla det egentligen vad man vill, man kan använda vilken synonym som man vill, men för mig det är riktig malmöit. Och sen det han gjorde för Malmö FF i den åldern och det stadiet i sin karriär. Jag tycker vi ska ha en staty på Mackan också, för fan.
Ja, det kanske kommer, vem vet.
Ja, vem vet, eller?
Men du nämnde ju två häftiga händelser där med Patrik Andersson, Jari Littmanen. Om man tittar på, du nämnde också Dalkurd, och jag tänkte att vi ska gå in lite grann på det. För rent sådär sportsliga händelser, framgångar och vinster. Du har vunnit SM-guld, du har vunnit guld i Danmark, men du har också tagit Dalkurd till Allsvenskan med ett avgörande mål. Hur ser du tillbaka på det du fick uppleva med den klubben?
Nej, som jag har sagt tidigare också i någon intervju, mina första två år var väldigt speciella. Kan ha varit de bästa rent, om man tänker så här, välmående och allting föll på plats, om jag ska vara ärlig. De första två åren i Borlänge var väldigt fina, och jag kom till en klubb som verkligen spegla vad jag trodde på eller vad jag ville och mina ambitioner och allt vad det var. Sen hur det slutade, det blev som det blev. Det är en förnyad klubb kanske, med samma assembler, kanske samma klubbmärke och sådär, men det är en väldigt ny klubb nu på det sättet när det gäller människorna som är i föreningen.
Men det blir ju såklart intressant där när man backar bandet och så tänker man på ja, men det du fick uppleva och hur mycket det betydde. För jag vet att när ni tog steget upp och du hade avgjort den här matchen så uttryckte det till och med som att det är det finaste jag gjort i mitt liv. Och det var liksom klubben i ditt hjärta. Vad ska jag säga, hur har den relationen eller de känslorna som du hade för klubben och ja, människorna såklart också runt omkring påverkats av att slutet, som vi såklart ska prata lite mer om, inte blev som du hade hoppats? Du lämnade innan kontraktet gick ut här i somras. Vad känner du för Dalkurd idag, om du ska sätta ord på de känslorna?
Ja, handen på hjärtat, alltså idag är det bara en helt vanlig förening. Om du pratar om första två åren, då har jag fina minnen och som jag kommer att bära resten av livet. Jag skapade relationer till vissa som jag fortfarande har kontakt med idag. Men efter det så känns det som att det var väldigt flummigt och dimmigt och det var en oklar vision för mig. Och nu i efterhand, jag lärde mig enormt mycket och jag är verkligen en människa som tror på att allting händer för en anledning. Så om jag är villig och dra lärdomar för allt jobbigt som var under sista tiden, då är det en värdefull tid, så säger jag det. Så jag lärde mig enormt mycket och i slutet, känslor, det kommer och går. Alltså jag har ingen bitterhet alls gentemot klubben. Det kanske, jag vill inte, alltså detta kommer verkligen från en väldigt genuin plats, men jag förstod jag förstod på den hårda vägen att min kurdiska flagga har inga dalahästar. Och det betyder så mycket mer än vad det verkligen står för. Att, alltså, jag vill dem fortfarande väl som en förening såklart, sådär, men jag fick inse det tog lång tid att inse att min kurdiska flagga har inte dalahästar. Så att när jag insåg det så var det så mycket lättare att släppa allting. Att okej, men de kanske inte heller visste vad de gjorde, eller de kanske tog några felbeslut och sådär, men det är vatten under bron, som man säger. Det är inget problem med det nu. Nu har jag gått vidare och det har säkert de också gjort.
För känslorna som du hade under tiden då, er relation var som bäst och dina känslor var som starkast, då var det att Dalkurd var ett kurdiskt landslag, mer eller mindre.
Ja. Ja, exakt. Nej, men så var det ju. Så var det, och det var det de pitchade mig också, om jag ska vara helt ärlig, när jag kom. Och du vet, då, där och då minns jag att jag sa till mig själv, jag har alltid velat spela för något större. Jag har inte bara tagit ett kontrakt för att ta eller gått i en klubb för att. Det var samma med Nordsjälland som berättade om sin femårsplan, eller Norrköping med Jan Andersson och sen Dalkurd. Det finns faktiskt en röd tråd genom alla mina klubbar jag varit i. Så när de pitchade och sådär, så jag köpte ju det. Jag trodde på det stenhårt. Sen att jag var naiv och nu tro på det i sista åren också. Det kanske, vet inte, man kan inte säga att det var mitt fel, men där och då var jag väldigt djupt investerad i klubben och föreningen. Men när jag tog ett steg tillbaka och så vad som pågick, så förstod jag min stig går åt en annan riktning och denna förening går en annan riktning. Så då lämnar alla känslor där, för att jag kan skapa nya känslor.
Vad var det som gjorde då att de där stigarna gick åt olika håll? För det, på något sätt så kan man ju utifrån se att det skar sig i alla fall sista tiden. Och jag vet att spelarfacket var inkopplat, till exempel i ditt fall. Och vad kan du berätta om det som hände?
Jag vill inte gå in så detaljerat på det, men vad jag kan säga är, och som är egentligen är ren fakta, är väl att det är helt nytt. Människorna runt om och i klubben är, ingen är kvar från min tid, så kan jag väl säga. Och det är bara en fakta, det är inget subtilt eller någonting jag försöker dölja eller säga nu, men något dolt budskap. Men de vill förnya sig, så som jag förstod, de vill förnya sig väldigt mycket. Och då tycker jag också att de ska byta upp klubbmärke, men de gör som de vill. Men det är så det är. Alltså det är en helt ny klubb. Det är inte många jag har en relation med som är kvar, om jag ska vara ärlig. Förutom materialen Omar, som är min nära vän såklart.
Men vad som hände i just ditt fall då, hur du blev behandlad, det är inget som du vill gå in mer på nu?
Nej, jag hade ett gott snack med sportchefen innan jag lämnade. Och då sa han, då hade han mitt ord också. Han bad om ursäkt för ett par ting. Det är det enda jag behövde egentligen. Jag är ingen människa som ältar. Jag har lärt mig att älta är som har en hyresgäst i ditt huvud som inte betalar hyra. Så det är ingen nytta alls. Så jag är ingen sån människa. När han bad om ursäkt så sa han sitt, så sa jag mitt, så sa jag lyssna. Vi låter det vara här. Jag kommer inte nämna något i median. Och så går vi vidare. Så att nu när jag gett han mitt ord så håller jag mig till det.
Ja, och jag hoppas, och det är du inne på själv också, att du kan se tillbaka på de minnena som ni hade tillsammans som någonting, ja, väldigt positivt. För det var ju en häftig resa som ni
gjorde.
Ja,
det var det verkligen. Ja, verkligen. Det var jättefint. Och nej, men det var så rent. Själen var så rent, ska man säga. Det var så rent, det var så genuint och autentiskt. Det är därför det gick så bra för Dalkurd. Och nu vet jag faktiskt inte. Nu är jag inte där, så nu vet jag inte. Men där och då kände jag att det var, de hade hittat sin plats i näringskedjan i fotbollssverige. Det var det som stack dem ut. Det var deras styrka. Men samtidigt så också att i slutändan det var deras fall också, deras svaghet. Så kan jag väl säga.
Ja, du har varit med om andra häftiga resor också. Någonting som man lätt fastnar vid är ju SM-guldet med IFK Norrköping och tiden där. Ja. Hur ser du tillbaka på din sejour i Norrköping och det guldet som ni tog tillsammans?
Ja, nej, men det var väldigt speciellt. När jag kom till Norrköping från Nordsjälland så första året var jag i princip bara skadad. Så det var en enorm besvikelse. Och då var jag vid 24, 25, jag vet inte, 26. Så det var så svårt hanterat. Jag kunde inte hantera mina känslor för jag var så passionerad och jag ville så mycket att visa klubben. Och så var jag i princip skadad första hela året. Sen andra året så fick jag spela en del väldigt mycket. Men jag kom från Danmark till Norrköping så kontrasten var lite stor när det gällde fotbollen. Men så jag fick ju inte visa riktigt vad jag gick för. Men det tredje året så tyckte jag spelade vi så enormt fin fotboll. Och än en gång hade jag haft tålamod bara där att tro på processen, på utvecklingen. Så kanske inte, ja, nu börjar jag inte gå in där. Men sen tredje året när vi vann, det var så enormt fint. Alltså Janne, under de här tre åren, jag uppskattar han nu i efterhand väldigt mycket som en ledare. Alla kände sig delaktiga i det här guldet. Han såg alla, han hörde alla. Så jag har bara fina saker att säga om Janne som tränare faktiskt. Så det var fint också, för man kan vinna när alla förväntar en att vinna, och man kan vila som en underdog, så helt otippat, och vi gjorde det, vi var helt otippade, och då känns det, jag tror det känns extra skönt då när man vinner på det sättet.
Vad var det framförallt då, tror du, som gjorde att ni lyckades ta det där guldet? Vad var styrkorna i IFK Norrköping då?
Nej, men styrkan var absolut i omklädningsrummet, sammanhållningen och harmonin vi hade i omklädningsrummet. Det var det verkligen. Och sen hade vi en 7-8 spelare som var från Norrköping, alltså de bodde i Norrköping, de var uppfödda och uppväxta i Norrköping och kom från yngre led upp och spelade just det året. Så de hade ju en enorm band till klubben och staden. Så deras energi smittade av sig lite. Och sen Jannes ledarskap med att alla kände sig delaktiga. Det kvittade om du spelade en minut eller 90 minuter. Det var verkligen som att vi var där tillsammans. Vi vann tillsammans, förlorade tillsammans. Och sen den styrkan, den blev så här odödlig. Vi, i slutet tror jag vi kände att vi kunde inte förlora. För att alla ville komma till jobbet. Och det var en enorm styrka, tror jag. Så jag tror styrkan kom från omklädningsrummet.
Vad är det Jan Andersson gör där? För det är många som vittnar om just det där att ja, men en bra ledare som får gruppen med sig, och vi ser det i landslaget nu och så. Vad tycker du, finns det några speciella detaljer som liksom särskiljer honom gentemot andra tränare där?
Ja, nej, men han har ju en styrka och verkligen får med sig allihopa som vi ser nu i landslaget, tycker jag faktiskt. Nej, även när de är till kvartsfinal eller vad det var, alltså, han får med sig allihopa, och även om du spelar inte, du känner dig verkligen väldigt, väldigt uppskattad och delaktig. Han ser dig, han hör dig, och i slutändan tror vi alla människor är lite beroende eller behov av det. Att man är någon, att man tillhör någon, att man har ett syfte. Och han är väldigt bra på det. Och därifrån, självklart, så är det ju fotbollskvaliteter och allt vad det är. Men därifrån så har han enormt försprång jämfört med alla andra. Att det finns inga sura minnen eller besvikelse eller den här dåliga energin som kan smitta av sig eller gå runt i omklädningen. Det finns inte. Alltså, han han skapar en enorm aura i lag och landslag, som man vill verkligen gå ut och inte ordagrant, men verkligen dö för klubben eller för Janne eller för laget sådär. Så att där har han ett enormt försprång, tycker jag.
Hur var din relation med honom under tiden i Norrköping?
Ja, men det gick väl lite upp och ner på grund av lite kanske mig också, som jag sa, jag var skadad, och sen andra året så gick det inte så bra som jag trodde, varken för mig eller klubben. Så, och det är klart, där och då var jag inte tillräckligt upplyst eller smart nog att förstå varför jag kände så. Så det är klart det gick lite upp och ner, så som det brukar göra. Men i tredje året så tycker jag han var exemplarisk hur han hanterade mig och min situation. Och jag märkte också att jag var tvungen att dra lärdom av hur jag har varit och sådär. Och sen tycker jag faktiskt vi har en jättefin relation än idag. Lite sms-kontakt här och där. Så det blev väldigt fint. Men som alla andra relationer, gå upp och ner, och sen förhoppningsvis så blir man bara starkare av alla motgångar.
Minns du något sådär speciellt samtal som du hade med honom, eller ja, någon gång när det kanske relationen inte var den bästa och ni fick hantera det på något sätt? Något minne sådär som dyker upp kring sådana delar?
Jo, men det var det andra året. Inför tredje året så ville jag röra på mig, för jag tänkte okej, jag vill spela en annan fotboll så som jag är van vid, och det var några klubbar sådär, och han var fin med det, väldigt fin och sådär, men sen blev det inte som det blev, och då blev jag självklart frustrerad, och den frustrationen så tror jag han märkte och sådär. Sen efter det tycker jag han hanterar situationen väldigt bra, för att nu i efterhand kan jag tänka, okej, om jag hade varit tränare, ledare, hur hade jag hanterat situationen? Då hade jag velat hantera situationen som Janne, som att okej, du får egentligen hantera dina egna. Mina känslor är inte hans jobb att sköta. Så jag lärde mig också att okej, jag får bara kämpa och jobba hårdare det här året. Och sen därefter tycker jag vi förnyar vår relation, tycker jag faktiskt. Och därifrån kan jag bara ha bara bra saker att säga om Janne.
Ja, intressant att höra. Nu ska du få säga mer bra saker, men om andra personer. För nu undrar jag över bästa spelaren som du har mött.
Jag mötte aldrig han. Jag satt på bänken när vi mötte Shakhtar Donetsk i Champions League med Nordsjälland. Då var det Viljan, som idag spelar, tror jag, Arsenal kanske, eller Chelsea Arsenal och sådär, va. Han var enorm. För första halvleken tycker jag var loj och tänkte okej, shit, här kanske vi kan vinna. Och sen andra halvleken, jag vet inte om han fick en hårtork i omklädningsrummet eller han tryckte på play eller vad det var. För då gjorde han exakt vad han ville i andra halvlek. Så det, då blev jag enormt imponerad.
Ja, Viljan, ingen dålig spelare, fin karriär. Hoppa vidare till bästa spelaren som du spelat med då.
Ja, det är också många, men jag kanske måste ta
Jag har ju nämnt några fina namn här redan.
Nej, men jag tror jag måste ta Jari Litmanen och Patrik Andersson. Det måste jag nu göra. Litmanen som i princip hela sin sektion i Malmö var skadad, men tror han spelade ändå 8, 9, 10 matcher, och jag tror vi förlorade inte en enda match när han spelade. Om jag inte minns fel, alltså man kan kolla upp det här, men jag tror det var något sånt att varje gång han spelade så vann vi. Och han var otroligt professionella. Först till träningsanläggningen och sist ut. Och då var han ändå skadad hela tiden, så jag förstod inte vad han gjorde där. Och sen Patrik Andersson, en otrolig ledare. Bara när han var på plan så kände man att man ledde med 1-0 eller 2-0. De två skulle jag väl, de sticker ut väl.
Ja, du tog upp en fin historia med ett exempel på liksom fint ledarskap och så, om tanke från Patrik Andersson när han gav dig tröjan. Jag vet att du i en annan podd med Olof Lund har pratat om när du fick lite tuff kritik också, ett av dina första pass. Kommer du ihåg den händelsen?
Ja, just det. Ja, det var när jag var, tror jag var lärling eller något sånt där. Jag skulle göra mitt första pass med A-laget, eller jag tror kanske bara för jag menar, jag hade blivit lärlingen, men i alla fall så skulle vi köra 11 mot 11, och då fick jag en jävla, då tror jag han skrek något i stil med vad är det för jävla valpar du har tagit upp, då har vi Tom Prahl som tränare, tror jag, vad är det för jävla valpar du har tagit upp, och du vet, där och då det kan bryta en, men det kan också göra en starkare, och där och då så tror jag bara som att, vad fan säger han, jag är tillräckligt bra, du ska se. Det var så, det var den mentaliteten jag hade, lite så här malmöitisk mentalitet. Men han var så på plan, han var raka motsatsen utanför. Och så säkert säger många av mig också. Men ja, det var det första han sa i alla fall.
Ja, hårda bud.
Jag kanske
ibland
var Valpy, men i huvudet var jag en pitbull i alla fall.
Ja, det kanske jag fick känna på senare om inte annat.
Eller.
Ja. Vi ska gå vidare och är framme vid ett segment som kallar för fem snabba. Och här kommer jag nämna fem klubbar och vill jag helt enkelt att du säger det första du tänker på.
Okej.
När jag läser upp klubbnamnen. Är du redo?
Japp.
Bra. För nu vill jag veta vad det första du tänker på om jag säger Kvarnby IK.
Roten till allting. Det var där allt började. Min uppväxt, säger jag.
Malmö FF.
Styrka, det är det första jag tänker på. Mentalitet, stark mentalitet.
FC Nordsjälland.
Guld. Vi vann mycket guld, vi vann två kuppor också. Förutom ligan, så guld.
En annan klubb där du har vunnit guld då, som vi har pratat om, IFK Norrköping. Ja.
Harmonisk klubb skulle jag säga. Väldigt fridfull och harmonisk. Det var enormt kul att gå till träningen. Så en väldigt harmonisk klubb var det. En välmående klubb skulle jag väl säga.
Och sist av allt då, Dalkurd.
Dalkurd. Ja, historia skulle jag väl säga.
Ja, härligt. Fem klubbar som du har representerat. Det är ju inte de enda. Det var väl Horsens i Danmark som vi inte fick med där, va?
Av just det, Horsens.
Ja, vi tar väl den också då. Hur var sessionen där? För det var där du hamnade efter tiden i Malmö FF.
Just det. Ja, jag gick dit. Jag hade en dansk agent och jag tog dit. Jag träffade Kent Nilsson, en stor spelare i Danmark. Han vann EM med Danmark i Sverige, tror jag. Kom dit. Men det var hans första intryck, han är väldigt, inte teatrisk jag vill inte säga, men han tar energi direkt när han kommer in i rummet. Så jag föll för han direkt, kan man säga. Så jag skrev på Horsens direkt där och spela SAS-ligan, då, Superligan, i den tidiga åldern. Och han trodde väldigt mycket på mig och han lärde mig enormt mycket också utanför fotbollen. Tog hand om mig lite som sin son där. Men Horsens som stad, alltså det handen på hjärtat måste vara Europas tråkigaste stad.
Berätta mer.
Och då har jag ändå bott i Borlänge, fattar du? Så att de två, de fightar som den toppplatsen. Nej, men det var fanns ingenting att göra i staden, men klubben var väldigt fin. Klubben, tiden där var väldigt kul.
Ja, för det blev ändå kvar där. Det var väl tre säsonger, ja, som du gjorde där?
Ja, exakt. Nej, det var, alltså, man spenderade flera timmar på anläggningen, klubben. Det var spelarna och människorna runt omkring, men därefter så var det, ja, men det var det jag behövde i den tidpunkten av mitt liv, så det är ju därför jag hamnade där också.
Men du tog, det är ju tidigt steg som du tar utomlands. Det är ingen lång flytt, så du flyttar till Danmark, men ändå en tidig flytt utomlands från, ja, och lämnade Malmö FF. Hur gick tankarna där och då när du valde att ta steget från MFF?
Ja, nej, det var inte så lätt, alltså. Jag minns, jag grät när de sa att de ville förlänga med mig, fast de ville låna ut mig i ett år. Och då, där och då förstod jag inte vad utlåning var, eller jag tror det som att de inte tror på mig. Men nu i efterhand, som sagt, då hade jag sagt till en yngre Ravislavan att skojar du, det är det värsta möjligheten, det här, jättebra avtal och de har en framtidsplan på dig. Med dig. Men där och då förstod jag inte det. Jag blev otroligt ledsen och sådär. Och då hade jag den här danska agenten som sa att okej, men låt mig, vi kan fortfarande spela högsta divisionen i Danmark. Kom bara och träffa tränaren och sådär. Och då, det gjorde jag, och då kändes det allt bra att jag hamnade där och bodde där själv i tidig ålder. Och tror jag hände också av en anledning. Det var lite det jag behövde för att enbart fokusera på fotbollen och sådär. Och det var det jag behövde. Jag behövde bara fotbollen i den åldern. Det var inte så mycket annat. Jag var flera timmar på anläggningen innan jag gick hem. Det var det enda jag ville ha, fotbollen. Och det fick jag där. Så att det var ändå ganska lätt val där. Men jag blev ledsen när jag fick beskedet från Malmö FF. Det blev jag.
Vem i Malmö var det som du skötte eller hade dialogen med då?
Bra fråga. Då, där och då. Jag hade, frågan är inte om jag fick beskedet från Sören Åkerby. Om jag ska vara ärlig.
Okej.
Ja, att de vill så här med mig.
Men du hade ett erbjudande från Malmö då om att förlänga kontraktet och gå på
lån. Ja, exakt. Som, om jag inte minns helt fel så var det ett avtal med en längre period, fast första året utlåning till en superettaklubb eller sådär. Och det var väl det som jag blev ledsen över, att de inte, för där då vill jag spela för Malmö FF i Allsvenskan och jag tyckte jag var redo ju. Så det var väl det som gjorde så att jag tittade mig runt, om jag ska vara ärlig. Annars är det ju, nu i efterhand så hade jag ju sagt till vilken 17-18-åring som helst att det låter som en skitbra plan.
Har det varit nära efter att du lämnade Malmö att du har kommit tillbaka?
Ja, inte nära ska jag inte säga, men det var ett tag efter ett år eller något sånt där i Nordsjälland så var det lite snack om det faktiskt. Men nej, det blev aldrig, det blev inget. Så nej.
Nej, det blev en lång period i Danmark då i två olika klubbar. Och jag vet att du har haft andra utländska alternativ på bordet. Bland annat när du valde Dalkurd så var det lite snack om, var det Kina?
Ja, det kan ha varit, det var någonting där, lite i Thailand och något i något arabland och sådär. Så det var, ja, det var ganska mycket, skulle jag väl säga.
Har du varit nära att hoppa på något sånt äventyr, eller hur har dialogerna varit med den typen av klubbar och ja, andra upplevelser?
Nej, det är detta som är sjukt. Jag säger alltid till mina nära och kära att min största gåva i livet är att jag alltid velat vad jag vill med mitt liv. Jag har alltid vetat exakt vad jag vill, hur jag vill bo, vad jag vill ha eller vem jag vill vara och så här. Och det har varit min största välsignelse sedan barnsben. Och det är samma här. Alltså, jag har aldrig lockat till de här erbjudandena, om jag ska vara ärlig, de här äventyren. Och då ska du veta också att det är ju summor som inte finns kanske här i Skandinavien eller sådär. Men jag har aldrig lockat och så. Folk har höjt ögonbrynen, till och med familjemedlemmar, när jag sagt jag vill inte. Och det var lite därför också. Det blev till slut det blev Dalkurd, för att jag tackade nej till väldigt mycket och sen dök Dalkurd upp. Så det var lite som att jag visste ändå, jag gick ändå på magkänslan och magkänslan blev rätt, om jag ska vara ärlig.
Vad är liksom det, vad ska jag säga, inte värsta utan snarare bästa som du har tackat nej till då?
Nej, men det måste nog vara ett kontrakt jag fick i, nu vet jag inte exakt vilket arabland det var. Men det var ett avtal jag fick rent konkret och jag kunde ta ställning till det. Och för att jag kunde få asiatisk pass också. Så kunde de höja ännu mer och försöka locka dit mig. Men,
vad pratar vi om för summor då ungefär?
Ja, det var ganska mycket. Alltså, om jag hade tagit det så hade jag nu sett alla mina tänder när jag smilade. Men det var inte det som drev mig. Ja, exakt. Nej, det var sjukt. Det var inte det som drev mig. Alltså, jag tror inte ens jag var nära och ens tänka på det. Och till och med min fru som alltid tänker lite samma bana som mig sa, lyssna, du måste följa ditt hjärta, för att i slutändan om jag följer hjärnan så är det lätt att ångra sig när man ligger vid sin dödsbädd. Så det är det jag gjort hela mitt liv faktiskt. Och det har funkat för mig i alla fall.
Vad kommer det därifrån? Och tror du beskriver att du alltid har vetat vad du vill göra, hur du vill leva, vem du vill vara. Vad kommer det ifrån?
Det är det jag säger. Det är min största, det är en gåva jag fick från Gud när jag föddes. Så länge jag kan minnas så vet jag exakt typ... Om du frågar, vi tar materiella saker. Jag vet exakt vilken bil jag vill ha. Eller, även om jag har flera miljoner på kontot nu. Och jag kan välja och vraka om vilken bil, så hade jag inte gjort det. För det driver inte mig. Så det är ingen drivkraft så här att jag vill ha bara för att jag kan. Jag har alltid vetat. Och det har funkat för mig. Jag tror så mycket mer på än bara materiella saker. Eller pengar eller så här. Jag tror så mycket på det abstrakta, att göra rätt för dig själv och visa alltid kärlek och gå den rätta vägen. Och för då tror jag du kommer må bäst. Och verkligen ångra, vid dödsbädden kommer du må väldigt bra, att inte lyssna på hjärnan för mycket. Att man gått, även om det är mycket rädsla att följa sitt hjärta, så tycker jag det är den rätta vägen för mig. Så det är väl en välsignelse jag fått.
Finns det gånger som du har liksom, vad ska jag säga, att gjort avkall på det här, eller då det har varit svårt eller jobbigt att hålla fast vid den linjen som du har?
Alltså egentligen inte på, alltså att jag vet vem jag är och min integritet har aldrig ändrats på så sätt. Men däremot så har jag som personlighet, ska jag säga, varit besviken på mig själv eller tagit avkalk ibland. För att, men fan, varför sa jag så? Det är faktiskt inte jag. Eller, och då har jag lärt mig direkt och aldrig gjort om det. Det var en situation i Horsens när jag var 19 år, tror jag, 18, 19. Vi skulle möta FCK på hemmaplan. Vi hade matchgenomgång och en rolig historia. Så, och han, tränaren, trodde enormt mycket på mig. Han såg mig verkligen som sin son och gav mig otroligt mycket kärlek och omsorg. Men just den matchen skulle inte jag starta. Och då blev jag fly förbannad och tog av mina skor på matchgenomgång och la dem på golvet och gick ut ur matchgenomgången. Direkt när jag gjorde det, när jag tog första steget utanför dörren, tänkte jag, det här är inte jag, varför gjorde jag så? Men nu kunde jag inte banga, jag var tvungen att fortsätta. Och, så jag gick och duschade och jag hade ingen bil då, så jag var tvungen att stanna på med han jag åkte med. Och efter mötet så kom han ut, han var skitilsken, Kent Nilsen. Han var skitsur, jag gick in i hans rum och jag såg bara hans ilska. Men så sa han att det enda positiva med det här var att du stannar kvar, för att du visste säkert att du gjorde fel. Men i sanningens namn så hade jag ingen bil, så jag kunde inte komma ifrån. Men där och då, alltså det, varför jag berättade den här anekdoten, den här berättelsen, var för att mitt första steg ur dörren när jag gjorde det, jag visste att jag gjorde fel. Alltså, så det var inte, alltså jag tog inte avkall på min integritet, men aldrig mer skulle jag göra något sånt dumt. För det var inte jag, det var bara ilska, det var känslor. Det var, så jag har verkligen lärt mig den hårda vägen. Jag är väldigt självlärd på det sättet, så att de misstagen gör jag inte igen.
Nej, du gjorde aldrig om det?
Nej, aldrig. Inte på det. Nej, det har aldrig något sånt. Sen har jag alltid varit väldigt kanske känslosam, väldigt passionerad med min fotboll. Så ibland så kommer det ut på andra sätt än sådär. Och det har också varit den hårda vägen. Det har också lärt mig att okej, filtrera det rätt. Kanalisera de här känslorna rätt. För det är passion, det är inget annat. Men folk kan uppfatta det som annat. Så jag har verkligen lärt mig med alla åren och de här sista åren också. Det jag säger med Dalkurd, det var så mycket lärdomar så att jag ser det som en värdefull tid när jag var där. Sen att det inte blev så mycket fotboll nu i slutet, det var lite tråkigt. Men den glädjen har Vasalund gett mig tillbaka nu.
Härligt. Den här fotbollsresan som vi har pratat om nu, jag förstår att du har stött på många människor som har betytt mycket för dig på vägen. Men om du skulle lyfta ut den person som betytt allra mest för dig i din fotbollskarriär, vem är det?
Uff, då måste jag gå tillbaka till Kvarnby-tiderna. Tommy Malmström heter han. Han bodde mitt emot mig i Malmö. Utan han så lovade jag att jag hade missat jävligt mycket fotbollsträningar. Han tog hand mig, hans son spelade i samma lag, han var målvakt, Michel. Så han körde mig till varenda träning. Han matade mig med spaghetti innan cupor för att jag skulle ha kolhydrat. Han köpte fotbollsskor till mig. Han gjorde allt för mig. Så rent i min fotbollskarriär så har han betytt mest. I detta pågick kanske i flera år alltså, innan jag gick till Malmö. Så jag åkte alltid med han. Han tog hand om mig som sagt. Han ringde mig ibland och sa, har du käkat nu? Vi har en viktig match och allt vad det var. Så att Tommy skulle jag väl säga. Av alla dem jag har haft så är det Tommy Malmström.
Ja, vi hoppas att han lyssnar. Och du pratade ju om de tidiga åren. Så här. Hur var din uppväxt i Malmö?
Jag var jättefin. Alltså, som sagt, jag visste direkt från så länge jag kan minnas vem jag har varit så har jag vetat att jag vill göra fotbollen, spela fotbollen. Så att växte och föddes upp i Malmö och Rosengård. Sen flyttade vi, efter ett tag flyttade vi därifrån till Höja som är bara ett stenkast därifrån egentligen ett par hundra meter. Och där började jag i Husie först. Men sen började alla vännerna i Kvarnby. Så jag började också i Kvarnby. Och så det har bara varit fullt med fotboll. Det var tyvärr inte så mycket skola. Jag var hellre ute och spelade fotboll och sådär. Så att jag hade jättefin uppväxt i Malmö faktiskt. Malmö är som sagt min stad.
Vi går vidare och nästa faktafråga som är med i podden, det är en märklig händelse som du har varit med om under din fotbollskarriär. Och några har du ju faktiskt nämnt, men det kanske finns någon som vi inte har tagit upp.
Nej, men det får väl vara kanske att jag snudde den här skon av Akam när jag mötte dem, David Akam med Norrköping, Helsingborg.
Det har jag inte koll på faktiskt, det får du berätta mer om.
Ja, nej, men vi mötte dem med Norrköping, Helsingborg borta och så tappade han sin sko. Och så tog jag upp den. det var inte alltså, spontant, alltså, det var ingenting så här. Jag bara sprang, matchen var igång, alltså, han tappade den och jag sprang förbi den och så tog upp den. Och jag visste inte vad jag ville göra med den, men när jag hörde att folk såg det och började bua så där, tyckte jag shit, alla såg mig. Och det här gick på millisekunder, så då var jag tvungen att kasta bort den. Så det gjorde jag och så fick jag guldkort och sen försökte jag övertala domaren att det inte var jag. Men
just det, nu kommer jag ihåg det här.
Ja, det var speciellt. Det var väldigt märkligt. Ja, det var lite kul faktiskt. Och då var han, jag minns han var uttagen till så här bruttotrupp tror jag, i VM Ghana eller något sånt där, så sa jag på engelska med de här "with this shoe you can play World Cup", sa jag. Så att, det var min anledning för att jag tog bort tillväxten. Men det var väl något märkligt. Men sen har jag väl, jag kommer inte på något sådär.
Nej, du har ju dragit några bra historier med både Zlatan och Jari Littmanen och Patrik Andersson. Mm. Så att, vi har väl kanske betat av den där listan hyfsat bra.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Du, nu en fråga som såklart kan vara kopplad till fotbollen, men framförallt till livet i stort. Frågan lyder, då mådde du som bäst?
Nej, men det måste jag nu säga, mina första 2 år i Dalkurd och i Borlänge. Överlag mådde jag väldigt bra, både som fotbollsspelare men som människa också. Så jag hade min familj där och det var väldigt mycket tid man spenderade med dem efter fotbollen, och det var bara en bra tid. Och sen gick det bra med fotbollen också, att vi kom upp till Allsvenskan andra året och sådär, och människorna jag träffade och sådär. Så då, det var väldigt fin tid faktiskt, de 2 åren där. Sen har jag också olika stunder och säsonger så här i Danmark och Norrköping och Malmö FF så här, som var väldigt så. Men överlag skulle jag säga de 2 sticker ut lite. Men nu också, jag är väldigt tacksam för min situation just nu, om jag ska vara ärlig. Att jag bor kvar här och jag kan fortfarande spela fotbollen och inte vilken fotboll som helst. En väldigt utvecklande fotboll skulle jag vilja säga, i Vasalund och med tränaren och Genghis där. Så att nu är jag också jävligt tacksam, om jag ska vara ärlig.
Ja, härligt att höra. Och det du är inne på just med Vasalund, det får man väl skicka ut som ett litet tips till lyssnarna som inte har kollat. Ni är ett roligt lag att titta på. Det är underhållande och offensiv fotboll som ni bjuds på. Mm.
Jo, men det är det. Det är ju så många bra offensiva pjäser vi har, så att de får dominera matchbilderna lite som de vill. De styr och ställer lite och då blir det ju oftast offensiv fotboll och mål och sådär, så att nej, det är kul faktiskt.
Ja, vi vänder på det här då och så lite mer negativ klang. Frågan lyder, då mådde du som sämst?
Ja, men du har också haft några stunder när vi åkte ner med Horsens där mitt sista år, och tiden därefter att vi åkte ner och vad jag skulle ta vägen, det var en jobbig tid. Samma med mitt första år i Norrköping när jag var skadad hela tiden. Och nu i slutet lite med Dalkurd. Så det har varit, det är väl lättare att komma ihåg dem faktiskt. Det är väl lättare att komma ihåg när man grät senast än skrattade för oss. Det känns som att, jag vet inte varför det är så. Men de perioderna fanns ju. Som sagt, jag har lärt mig enormt mycket av de perioderna, så att jag är nästan glad över att det hände. Men det går väl lite upp och ner faktiskt.
Hur mycket har ditt mående präglats av fotbollen och hur det går där? Och hur mycket har du liksom kunnat hålla isär livet utanför fotbollen med det som händer på plan?
Nej, det tror jag har varit väldigt svårt. Det har gått parallellt de här 2... livet utanför och fotbollen, det går lite hand i hand för mig, och det har varit ganska jobbigt emellanåt eftersom det är verkligen min passion och allt jag har gjort hela mitt liv. Så att och sen, du vet, många säger om när jag fick mitt första barn eller sådär att saker och ting blev klarare och tydligare, men för mig var det raka motsatsen. Jag blev mer stressad, jag blev mer så här, okej, shit, har jag åstadkommit det jag velat, har jag verkligen uppnått det jag velat, vad kommer min son tror mig om jag inte uppfyller alla de här drömmarna och så jag blev mest stressad. Så att det var ett enormt, jag är som sagt väldigt självlärd och gick in lite i böcker och lite sånt för att försöka hitta en väg ut, och jag har hittat en metod som funkar för mig nu, och det har enbart kommit genom egna erfarenhet faktiskt. Så att men det har präglat i stort sett hela mitt liv, men nu i slutet så är det väl lättare att släppa taget om man har gjort en dålig prestation eller vad det än kan vara. Men ibland kommer jag fortfarande hem och säger shit, alltså vilken dålig passning jag gjorde. Det kan störa mig ända in till innan jag ska sova, men jag tänker inte på det när jag är med barnen, men att det ändå poppar upp innan jag ska lägga mig och då kanske det bara är en passning. Kan fortfarande vara, jag vet inte, någonstans ska jag ändå hitta charmen och i det. Men det får inte ta, innan tog det för mycket tid att jag inte ens var närvaro med barnen.
Vad, den där metoden som du nämner, går det att konkretisera vad det handlar om? Hur gör du för att försöka ändå att hitta den där rätta balansen?
Nej, men det kanske låter flummigt, men jag tror stenhårt på att om du tänker till det, så det enda man kan kontrollera här i livet är sina egna tankar. Och jag tror det är där du skapar din egna värld, ditt egna liv. Lite så att om jag upplever något stressigt och fortsätter tänka på det så här, så kommer jag få andra hela tiden få fler och fler upplevelser som är stressade. Men om jag däremot ser situationen från distans och säger okej, okay, du inte är nöjd med det där, vad kan du lära dig och hur gör du för att bli bättre på det, och sen släpper det, för du har ingen kontroll över det, du kan älta hur länge du vill och så där. Så att jag tror mycket på mina tankar och vad man skapar och så här, och det här med Vasalund också, att det blev Vasalund och det gick så snabbt, det tror jag också jag någonstans hade skapat i mitt huvud, för jag tänkte okej, okay, det är jobbigt nu, jag får inte spela match och så här, men jag vet att jag har alltid sagt till mig själv, jag vet att Gud har en plan med mig, det är som mitt mantra, och jag kommer att få spela fotboll snart och jag kommer att hitta glädjen, och sen bam, kom Vasalund. Visst, jag blev skadad och sådär, men det tillhör. Men den glädjen jag känner nu, bara gått till träning och sånt, det var exakt den jag ville åt. Och sen att det kommer att bli matcher och förhoppningsvis i Superettan igen, det tror jag stenhårt på. Så att jag tror lite på att du måste kontrollera dina tankar innan något. För egentligen, det är bara det vi kan kontrollera här i världen.
Har du kommit fram till det här själv, eller har du tagit hjälp av någon, eller hur har du landat i att det här är det sättet som du vill tänka och vara på?
Nej, det här är väldigt mycket, alltså jag är väldigt självlärd. Jag har alla de här upplevelserna jag har, som jag ganska försöker vara transparent med och berätta om, det är sanna historier som jag har gått igenom, och så tänker jag varför och hur kan det komma sig att jag alltid velat vad jag vill, eller hur kan det komma sig att Zlatan sa så till mig, jag minns det än idag, och du vet så här, och jag tog det på det sättet, och hur kan det vara så att jag självlärt självklart, men jag har läst väldigt mycket, och sen har jag en fru också som är, jag vet inte vad man kan säga, upplyst, men också som är inne på samma spår om hur effektiv du kan använda din hjärna, så att allting startar därifrån. Lite, det finns en bok som kallas The Secret, The Law of Attraction, att det är lite så här att Det är en naturlag att allting sker i ditt huvud först och sen i din verklighet. Och det var det som hände när jag gick i Dalkurd också, i Norrköping och allt det här, det har en röd linje lite. Så nej, det är väl, jag menar, kanske låter flummigt, men det är så, böcker, videos och egna upplevelser och erfarenheter.
Mm, väldigt intressant att höra, och med tanke på det här så blir ju nästa fråga också ganska intressant, för du har ju haft bilden och vägen ganska klar för dig. Nu undrar jag, där ser du dig själv om 5 år?
Om 5 år? Nej, men jag ser absolut att först och främst så har jag lite fotboll kvar i mig, som, och inte bara för att spela, det kommer jag aldrig göra, men jag vet att vi ska upp i Superettan med Vasalund, och jag vet att nästa år kommer bli ett jävligt bra fotbollsår. Så långt har jag tänkt faktiskt, men sen efter, som sagt, att övergången, att jag vet vad jag vill i alla fall efteråt, det är en lättnad, och en där är jag enormt tacksam också, att jag vet nästan mitt nästa steg i alla fall, att jag vill spendera min tid som tränare och ledarskap och sådär, för det är verkligen något jag brinner för också, känner jag. Så att mitt 5 år vet jag inte, men 1,5 år är verkligen att vi spelar en jävla bra fotboll i Superettan också nästa år.
Härligt. Det ska bli superintressant att följa er, dels under slutet av den här säsongen också då, som det ser ut just idag i Superettan 2021.
Ja, kul. Det ska bli kul faktiskt. Se hur, om det går igenom. Men vad fan, jag vet inte. Jag tror på det verkligen. Stenhårt.
Ja, lycka till och stort tack för att du var med i Ettan-podden. Det uppskattade jag och det är jag helt övertygad om att lyssnarna också uppskattade.
Tack så mycket, tack själv, tack själv. Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.